Hej! Innan vi drar igång dagens avsnitt på riktigt vill vi säga ett stort tack till de som varit patroner till oss på 10-dollarnivån i 3 månader eller längre. Och därför säger vi idag ett extra stort tack till Louise Sandestam. Nu startar vi podden. Hej och välkomna till det 33:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lovett Larsson och mig, Gustav Brink Larsen. Lisa,
Ja,
hur mår du?
jag mår bra. Jag är jättehungrig, jag har inte ätit frukost.
Nej, det ska vi göra här när vi spelat in.
Annars mår jag bra. Hur mår du?
Jag mår bra,
Ja.
får jag säga. Gör inte så mycket på dagarna nu, men ja, det är rätt skönt. Söker jobb, så om man har ett jobb till mig så ge mig det. Typ. Ja. Vi ska fortsätta vår lilla serie i 2 avsnitt. I förra avsnittet pratade vi om fanfilmen Voldemort Origins of the Air. Och idag ska vi prata mer om Voldemort och några saker i böckerna och mer kanon Voldemort helt enkelt. Det tyckte jag när du pitchade det här för några veckor sedan, det var väldigt intressant.
Ja, jag fick ett infall.
Ja, och vi kommer någonstans börja i hans barndom och så jobba oss lite framåt. Vi kommer inte gå igenom jättemycket genom böckerna sen, men ett par detaljer.
Vi tänker att ni har ju läst böckerna så ni känner ju honom så väl som vi gör.
Ja, exakt.
The bitch.
Men vem var då Voldemort? Hans riktiga namn var ju Tom Marvolo Riddle. Om du läser på svenska böckerna så är det väl Tom Marvolo Goose Dolder.
Gus.
Ja, det var ju för att få in det
Jag
här.
tänker, ja jo, det vet jag ju, men jag tänker kanske att man säger Gus i så fall.
Ja, okej, det gör man kanske. Ja. Det är sant. Det är väl
Som vi säger hemma i orten, gussar.
Gussar. Nej, men vem var han? Lite kort sådär från, lite bara basic fakta.
Ja, basic fakta, vad ska man säga? Voldemort var
Vad var hans magiska egenskaper
ett...
bästa?
Ja, du menar så.
Vi börjar med det.
Alltså, hans bästa egenskaper? Inga. Han var smart, väl?
Ja,
Alltså,
han var extremt
eller?
magiskt
Alltså,
stark. Får man ge honom.
ja, du menar bästa som är typ fördelaktiga
Ja,
eller
precis.
typ
Ja,
så.
ja.
Ja,
Inte,
jag tänker
inte.
han hade inte så jävla många bra egenskaper, helt
Nej,
ärligt.
inte bästa så som vi skulle säga. Åh, det här ville någon jag vill umgås med. Utan ur hans perspektiv. Typ att han var ju en superlegimelens. Ja, det ordet.
Legilimens,
Ja,
ja.
så precis. Och att liksom, ormviskare var ju också en bra egenskap ur hans
Ja,
synvinkel.
men jag tänker så här, ja, precis. Ur hans synvinkel så var han ju det. För jag tänker bra egenskaper, alltså liksom så här positiva saker med honom är skitsvårt att hitta.
Ja, gud ja.
Jag tänker så här, ja.
Han är ju direkt osympatisk.
Ja, och han är nog verkligen så här en av få. Typ, för man tänker till och med typ Hitler hade ju typ så här, ja men han var vegetarian till exempel. Hitler var snäll mot djur.
Ja.
Hans favoritfilm var King Kong, den gamla filmen då.
Ja, just det.
Och det uppges liksom att han ibland hyrde biograf bara för att få se King Kong helt liksom själv typ.
Ja.
Och att han grät när de är taskiga mot King Kong i
Åh,
slutet. Ja,
stackars Hitler.
nej, men så här, så till och med, det kan jag ändå tycka är en positiv egenskap i en för
Ja.
övrigt väldigt förkastlig människa.
Ja,
Men Voldemort har ju
exakt.
inga sådana.
Ja, nej, visst har han inte
Alltså,
det.
han har ju liksom ingen... Han har ju ingen empati, han är ju inte liksom...
Han har inget förmildrande
Nej,
överhuvudtaget.
han är ju rakt igenom ond, vilket gör honom till en ganska endimensionell karaktär också.
Ja,
Det är väldigt få liksom, lager till hans personlighet, får man ju säga.
Ja.
Men om positiva egenskaper, så som typ saker han liksom, gjorde bra för honom själv,
Ja, precis.
så var det väl att, som du säger, han var magiskt stark. Han hade mycket magisk kraft och då tänker man väl kanske att det är lite grann här ligger från hans gener då som en Salazar Slytherins arvinge bland annat.
Yes.
Också en väldigt ambitiös och, vad ska man säga, ja, men intelligent person.
Ja.
Läshuvud typ.
Ja. Men lite annan basfakta. Han föddes ju då på nyårsafton 1926 och dog den 2 maj 98. Så han blev ju 71 år gammal. Vilket ju, vi vet ju det här magiska, de blir ju äldre. Så här.
Ja, precis.
Dumbledore blev väl 150-ish, någonting
Ja,
sådär.
någonting sånt.
Så att han blev ju, ja. Han var ju inte så gammal som kanske en 71-åring mugglarman framstår
Nej.
som gammal. Jag tänker.
Nej, side note i och för sig, men tänk att vara mugglarfödd och så får man så här, man är 11-12 år och så får man brevet från Hogwarts liksom, ja men tada, du är en häxa eller trollkarl.
Mm.
Och så bara, aha, okej, jag är en magisk människa, och sen kommer den insikten, jag kan bli 200 år gammal. Mm.
Shit, vad coolt.
What?
Ja.
Ja.
Ja, han var ju då barn till Thomas Riddle Jr.
Mm.
och Merope Gaunt.
Ja.
Hette hon Riddle egentligen? De gifte väl sig ändå. Så att Merope Riddle blev hon väl då kanske?
Det vet man ju aldrig. Men man tänker, ja, i och med att de gifte sig så tänker man väl att på den tiden var det väl strikt kutym, tänker jag. Att,
ja,
att kvinnor, jag vet inte om det någonsin har varit lagstadgat, men det behövdes väl knappt för att det var så allmänt vedertaget. Så. Ja. Att det var så man gjorde.
Liksom kvinnor var man, var pappans inom situationstecken egendom fram till de gifte sig, och då blev de, gick de över till mannen.
Ja.
Det här var ju då liksom, det som 20-talets Storbritannien. Storbritannien är fortfarande, som vi sagt många gånger, ganska konservativt.
Ja.
Det var också 100 år sedan nästan.
Ja, ja, man kan ju tänka sig att hon kanske var Merope Riddle i sina sista liksom sista
året.
År, typ.
Ja, ja, precis. För han kom ju då till, inte genom, så vi ska komma in på det här med stund, men genom användande av kärleksdryck.
Ja.
Så det var ju ingen kärlek mellan Päron och Riddle där.
Nej, precis.
Inte alls faktiskt.
Precis.
Och han blev ju då en Slytherins arvinge, som vi vet. Och så bara den sista lilla roliga detaljen som Rowling har sagt, att hans Boggart var hans eget lik. Mm. Vilket då säger en del om att han är ganska rädd för döden.
Mm.
Ja.
Ja, men verkligen. Det tycker jag, det tror jag man hade sagt, även om inte Rowling hade sagt det, så hade väl det varit ganska självklart, tycker jag, egentligen. Ska man, om man ställer sig frågan, vad är Lord Voldemort liksom mest rädd för? Ja, men det är ju sin egen död, såklart. Han fruktar ju döden generellt också. Döden är ju det värsta som kan hända, enligt honom.
Exakt.
Medans, vilket såklart alla hans sådana här känslor och liksom hans sätt att se på världen här rör ju från att han kan ju inte känna kärlek, och då är det ju klart att döden är det värsta.
Mm.
Vi med känslor då på ett annat sätt vet ju att även ifall man kanske inte vill dö, de flesta av oss vill inte det,
oftast
inte i alla fall, så vet man att det finns saker som skulle vara värre än döden.
Exakt.
Jag skulle hellre dö än, ja, vad det nu kan vara liksom.
Exakt.
Så, men för Voldemort var det ju inte det, så att ja. Undrar om han, om hon menar ju så här hypotetiskt att ja, men det här är hans, det här skulle vara hans Boggart, eller om han faktiskt har sett det någon gång och blivit skiträdd.
Ja, jag vet inte, för vi får ju se när vi följer Harry Potter-böckerna då, så lär de sig om Boggarts i bok 3, och sen får vi ju se åtminstone en Boggart då med, när Miss Weasley håller på.
Just det.
Så att de verkar ju inte vara helt ovanliga. Men frågan är väl om Voldemort är ett hus och det är en Boggart där. Mm. Skulle han nedlåta sig till att ta hand om en sån? Han skulle skicka någon annan dödsätare bara att ta hand om den, känns
det
som. Liksom.
Ja, det skulle han ju säkert göra, tänker jag. Men jag säger, antingen i skolan, liksom i hans...
Ja, tredje klassen, om de gjorde det i tredje klassen.
Liksom, ja, precis, i hans undervisning eller hans uppväxt på något sätt. Känner samtidigt också lite så här, nu när jag tänker på det... Mrs. Weasleys Boggart var ju då liksom, hon ser sina, ja, med sin man och sina barn och har dött liksom. Det är det värsta hon kan tänka sig, det är det hon är mest rädd för. Ron är alltså mer rädd för håriga spindlar än att själv dö eller att hans familj ska dö. Jag tänker att Mrs. Weasleys Boggart borde väl vara allas Boggart, tänker jag.
Ja,
att man ser sin partner, sina syskon, sina barn.
Vad sägs om Boggarten? Ska det verkligen vara ens innersta värsta rädsla?
Mm. Det som skrämmer en mest är ju, det är så vi får det förklarat.
Ja.
Det som skrämmer en mest.
För då tycker jag att åtminstone alla vuxnas Boggart borde vara ett lik till någon man älskar.
Typ ens barn.
Ja, precis. Ens barn och partner. Vad det nu är man har som man älskar mest.
Ja, sen kan du i och för sig också kanske komma. Alltså ens Boggart kan ju också ändras. Och det kan ju säkert komma med mognad. Typ att man kanske i typ tidig barndom inte... Man har inget... Man vet att döden är läskigt, men man har inget koncept om vad döden är.
Precis.
Så ska det kunna vara typ. Om någon frågade mig när jag var liten, typ, vad är du allra mest rädd för? Ja, men då skulle det säkert vara något. Jag var skickligt rädd för ringaren i Notre Dame. Stackars Quasimodo. Ja, så det skulle jag säkert svara att istället för typ, nej men att min lilla syster ska dö, vilket såklart var det jag var mest rädd för egentligen. Men,
men man har inte det, så osannolikt att det ska hända för en som
precis,
barn.
Liksom. Det är så orealistiskt, och särskilt då som jag i min barndom, som egentligen jag upplevde ju aldrig ett dödsfall förrän liksom den första i min släkt som egentligen typ av närmre familj som gick bort var väl min gammelmormor. Och henne träffade jag inte jätteofta. Liksom, hon bodde i Småland. Jag, liksom,
ja, men, gammal mormor är oftast inte så supernära kanske alla gånger. Det kan
nej,
vara det,
man vet ju inte så. Och annars var det liksom min morfar när jag var typ 27-28.
Mm.
Så att jag så här, ja, det, jag hade liksom inte heller, jag visste inte rent i praktiken vad döden innebar. För att jag var jättelyckligt lottad liksom.
Ja, nej, jag vet inte om jag i tonåren egentligen heller skulle kunna ha det konceptet. Trots att min mamma då dog när jag var 9. Så vet jag inte om jag när jag var 11-12 skulle på riktigt kunna ta in och förstå konceptet.
Så nej, där, liksom. Precis.
Jag förstår
så
att
det kanske hänger på det.
Borta, men att säga att jag då skulle möta en boggart om det skulle funnits där och då. Så vet jag inte om liksom, ja, men mina systrar eller min pappas lik skulle vara det jag såg. För att konceptet fortfarande är liksom... Ja, men så vagt på något sätt.
Din boggart skulle vara Håkan Hellströms lik.
Ja, då, det fanns ju, han fanns ju inte då i min värld. Det var han kom senare.
Men nu skulle den vara det. Det skulle inte vara jag som låg döda. Det skulle vara Håkan Hellström.
Det skulle vara du. Ja.
Oh.
Eller Åsa Jinder.
Och spindlar.
Vad sa du?
Åsa Jinder. What?
Men vad sa du?
Jag sa spindlar. Spindlar. Du är sjukt rädd för spindlar.
Ja, spindlar kanske ännu mer ormar.
Mm. Vad är jag rädd för? Har du något så här som du vet att jag är skiträdd för?
Nej, inte som du är skiträdd för. Bara saker som gör dig irriterad.
Ja, det...
det är en annan grej.
Nu sitter han och ler elakt också, jäveln. Ja, nej.
Nej, vad känner du själv? Om vi,
alltså,
om vi undviker...
av såna, ja, men typ så här, bortsett från att liksom mista mina typ så här anhöriga eller att själv typ drabbas av någon så här jävelsk sjukdom.
Exakt.
Eller någonting. För jag liksom... är svinrädd för att vara sjuk. Det är ju verkligen min fasa.
Det,
men om vi tar
din,
det på typ...
Din boggart är en nässpray som inte funkar.
Ja! Min boggart en kväll när jag går och lägger mig och nässprayet inte står på sängbordet. Då bara...
Du får en hel scen utspelad framför dig. Du ligger i sängen och bara...
Ett evigt liv med nästäppa. Det här... Ja, det är jag ju dömd till i och för sig. Det är för nässprayet är min bästa vän. Ja, skitsamma, jag har ingen aning faktiskt.
Nej, det är svårt.
Ja.
Ja. Men tillbaka till Voldemort och hans barndom. Hur var den?
Ja, men den var ju väldigt sorglig såklart. Och så tänker man, å ena sidan kan man ju spekulera liksom att okej, men Voldemort kunde inte känna kärlek. Och så som vi har varit inne på tidigare, då försvinner ju lite grann sådana grejer som att känna sorg. Kanske till och med ensamhet. För jag tror Voldemort har aldrig lidit av att vara ensam.
Nej, det verkar ju inte så.
För han, det finns ingen han älskar, det finns ingen han vill ha runt sig.
Nej, och det pratas ju inte om att han saknar sin mamma på det sättet som ju dog när han då föddes. Liksom.
Nej, utan tvärtom så uttrycker han ju nästan lite förakt. Typ att ja, men min mamma kan inte ha varit magisk för då hade hon inte dött. Precis som att det liksom, visst då var han liten, han visste inte bättre. Men det är ju lite grann så han, döden är också en svaghet. Liksom. Mm. Att liksom underkasta sig. Någonting så trivialt som att leva livet och dö, det är ju liksom ingenting för honom. Så, liksom. Han hoppades ju länge på att hans pappa, eller trodde och hoppades på att det måste ju vara hans pappa som var magisk, men han insåg ju att det fanns ju ingen Riddle som hade gått på Hogwarts. Och,
nej, han sökte ju och sökte och sökte, men...
Ja.
Nej.
Så han fick ju inse liksom att magin kom från mammans sida då eventuellt. Men, nej, men det var ändå såklart en väldigt tragisk existens och kanske inte minst för liksom, typ, folket runt omkring honom. Han var ju liksom omtyckt av ingen.
Ja. Nej, för han levde ju på barnhem då egentligen första 11 åren.
Ja.
Och även sen faktiskt då skolloven och sådär.
Ja.
Så att han blev ju aldrig liksom adopterad eller någonting.
Nej.
Jag vet inte hur vanligt det var i Storbritannien om det var liksom... jag vet inte hur det funkade där och då. Kanske bara ingen som ville ha honom. Om de var och kollade på honom bara, ja, men det är bra.
Var typ så här, för min farmor är ju jämngammal med Voldemort, kan man, får man ju säga då. Hon är född 27. Men hon har ju sagt på den tiden, alltså visst, det fanns ju ingen kanske så här fungerande socialtjänst på det sättet som vi har idag, men det fanns ju barnhem, givetvis. Min farmor bodde på barnhem när hennes mamma låg på sjukhus, hade opererats ett tag, så då bodde hon tillfälligt liksom. Men absolut, barn adopterades ju från barnhem och då blev det väl, det var väl typ, jag tänker att 20-30-talet var lite grann i typ glipan mellan att barn adopterades som typ köptes som lite grann typ arbetskraft, trälar, men också lite grann ändå tillhörde familjen ish, liksom. Och att det här då var i skarven mellan det och att barn adopterades till kanske barnlösa par som familjemedlemmar, lite grann så.
Ja.
Alltså men Voldemort blev inte adopterad i alla fall. Vi vet inte huruvida något annat barn på just hans barnhem heller blev det. Men man skulle kunna tänka sig att det var så.
Mm.
Och jag tror att Voldemort hade nog sett, inte att han suktade efter en familj och kärlek och sådär, men jag tror att han hade tyckt det var väldigt mycket mer bekvämt och bättre för honom att bo i ett vanligt hem.
Ja, tror jag. För det är ju alternativhistorien. Vad hade hänt om Voldemort hade adopterats till ett kärleksfullt par som tagit hand om honom vid ett halvårs, ett, två, tre års ålder? Hur hade hans liv utvecklat sig?
Mm.
Det är ju en intressant ett intressant what if-scenario.
Det är väl det, lite spoiler alert nu, men det vi kommer komma fram till i det här avsnittet är väl att det egentligen inte hade gjort så jättestor skillnad.
Nej, kanske.
Av just anledningarna som...
Och där var vi klara.
Nej. Ja, snipp, snapp, snut.
Ja.
Nej, men... just av den anledningen att han har inte förmågan att känna de här känslorna. Så att bli älskad av någon, det tycker ju han liksom. Jag tror han bara skulle se ner på människor som eventuellt älskade eller tyckte om honom. För att det är ju en svaghet. Det är ju ingenting... Det är ju att kärlek är ju bara en svaghet hos veka människor och någonting för dem som söker makt att utnyttja.
Han hade ju kunnat dra nytta av det, ja, precis. Liksom att, du är, nu kommer jag till det svenska ordet, men gullible, alltså jag kan manipulera dig.
Typ naiv, liksom.
Ja, men att precis. Man är så här. Att du älskar mig och jag kan nog minsann få dig att att jag uppskattar det.
Ja,
fast
dra nytta av det.
Fast jag det för min egna...
Och det var han väldigt,
drag, liksom.
Ja, och det var han väldigt bra på också. Tom Riddle ända sedan tidig ålder, att liksom spela väldigt vän och tillrättalagd för att få det han ville.
Ja, men många lärde på Hogwarts människor. Tyckte han var jättebra liksom.
Ja, så precis. Att, ja. Och det var väl, enligt han själv säger, så var det väl egentligen bara Dumbledore som var lite misstänksam kring honom. Och det var väl dels för att Dumbledore hade sett hur han var första gången de träffades, men också att Dumbledore är en ganska bra människokännare, får man säga.
Det får man ändå ge Dumbledore.
Ja.
Han har en del brister, Dumbledore, men... Mm. Människokännare var han.
Ja.
Ja, men redan på barnhemmet så var han ju ett svin mot sina barnhemsbarnskollegor.
Åh gud, ja, verkligen. Han terroriserade folk och liksom så här dödade deras husdjur. Alltså han var ju en mardröm. Liksom. Mm. Jag hade varit skiträdd för en sån.
Ja, gud ja.
Alltså så, liksom jättecreepy.
Ja, och det verkar ju fortsatt lite på Hogwarts. Och vi vet ju vad som hände på Hogwarts, att han lyckades öppna. Han fick reda på att han var Slytherins arvinge till slut. Lyckas öppna hemligheternas kammare och sätta dit Hagrid för det och går ut med väl typ högsta betyg när det väl är...
Ja, och är den bästa elev som någonsin har gått på Hogwarts enligt Dumbledore då, som i och för sig själv inte förmodligen var mycket sämre, men
Nej. Men
verkligen.
Ja,
det vi vet om hans tid på Hogwarts är ju att han liksom, största, det är ju som sagt, han öppnade hemligheternas kammare, ledde till att Mooning Myrtle dog. Och att han under sin skoltid, men inte under terminen, men under sommaren, liksom så här, dödade sin pappa, sin farmor och farfar. Och även satte dit sin morbror och morfin.
Mm, precis.
Så det är ju det
han var liksom, produktiv.
Han var produktiv.
På sitt sätt. Och sen slutar han då och gör alla besvikna genom att börja jobba på Bergen & Burks. Efter att då, som vi vet, har frågat om han kan få börja bli... lärare på en gång.
Mm.
För han har ju redan skaffat sig lite ett following på Hogwarts.
Mm.
Med säger, trogna vänner som är Dumbledore. Väldigt point. Ja, sen säger att jag är glad att du ser dem som vänner.
Ja, precis.
Fast det gör han ju då i självverket inte.
Nej.
Såklart.
Nej.
Det har ju Dumbledore fattat.
Precis, utan det är väl liksom...
Det är master Dumbledore. Servants nästan liksom.
Ja, men precis. Att de är ju föregångarna till dödsätarna då. Voldemorts lilla... anhang som han umgås med på Hogwarts, och det är ju helt uppenbart då att de ser till honom som sin ledare.
Mm.
Och att Dumbledore, han säger ju det lite så här halvsnäsigt till Voldemort liksom, att kul att du liksom betraktar dem som vänner. Jag trodde att de var mer liksom i rollen av typ tjänare liksom så. Och
men vad hände sen på Bergen & Burks?
Ja, det hände väl inte så jävla mycket just på Bergen & Burks egentligen. Han jobbade ju som någon slags, alltså det är en jäkligt shady butik, ska vi säga. Jag tänker att det fina ordet skulle vara att han jobbade typ som utesäljare eller något sånt där. Men han slash indrivare. Nej, men han jobbade ju såklart med att erbjuda pengar för värdefulla magiska objekt. Ja, oftast magiska objekt med någon slags lite typ ond touch eller kraft, så att säga.
Det var lite hans specialitet.
Ja, behövde ju såklart inte bara vara det. Det kunde ju också vara, jag tänker att Hufflepuffs, liksom den här koppen, var ju kanske inte en ond relik så, men att den var Slytherins ballock vet jag inte, eller den här medaljongen, ifall den var, hade liksom onda krafter, det kanske den hade. Oavsett, det här var ju objekt som...
Gamla värdefulla objekt, i stort sett. Liksom,
Borgen & Burks hade ju tjänat väldigt mycket på att få in de här i sina ägo och sen sälja dem vidare. Liksom.
Precis.
Men det är ju en mörk, liksom, det är ju en svartkonstaffär.
Mm.
Och det var ju klart att han drogs dit.
Ja.
Så. Han gör ju det enbart i syftet som sen sker. Så det var ju fingertoppkänsla av Voldemort, får man säga. Att han,
ytterligare en bra egenskap.
Att han kommer då till stackars Hepzibah Smith och manipulerar ju henne totalt. Han vet ju givetvis innan också att hon är Hufflepuffs arvinge, såklart. Ja. Och han har ju säkert också snokat reda på, för att hon har ju köpt Slytherins medaljong av Borgen & Burks och säger liksom att jag kan tänka mig att Mr. Burke han skulle bli lycklig att få tillbaka den här när jag har dött, för den hade han tjänat mycket på liksom. Men jag ska också visa dig den här som jag har. Och då är det såklart då arvegods från Helga Hufflepuff.
Exakt.
Som har gått ner i generationerna, och det är ju det Voldemort vill åt då.
Precis.
Så han jobbar ju hårt och länge och bygger upp för den här stunden, och när han har fått se dem så mördar han Hepzibah Smith, tar dem, sätter dit hennes husalv. Och sen försvinner han, och det är det sista man ser av honom på väldigt många år.
Ja, för här är vi då förmodligen 40-tal då, liksom. Kanske att, sägs det uttryckligen hur länge han jobbar på Borgen & Burks? Nej. Alltså sägs det att han jobbade 2,5 år? Eller?
Nej.
Men det ska ändå anses som några år, tänker jag. Åtminstone ett år.
Något år i alla fall, skulle jag tro.
Så. Mellan 1 och 3 kanske.
Ja, det kan väl kanske vara rimligt, för han är fortfarande ganska ung. Och så här ung och stilig liksom, och väldigt så här, spelar väldigt mycket på sin liksom fejkade charm och utseende.
Ja, för det sägs ju att han var ganska, att han ansågs som snygg och som du sa charmig, förutom när han kanske typ genuint blev glad och lycklig, för då kom det här bestlika fram.
Ja.
Han var i grund och botten inte, han var inte gjord för att tycka någonting var genuint bra, för då var han ond liksom.
Precis. Precis, och det är typiskt liksom, när han fejkade så var han liksom men då kunde han se väldigt bra ut och han kunde vara väldigt så här charmerande och så, men hans riktiga jag var ju läskigt liksom.
Ja.
Och det här liksom så här, liksom att när han skrattade så var det liksom så här maniac, alltså liksom så här lite crazy.
Jag tycker Jokern i princip nästan, om man tar Batman.
Ja, verkligen.
Galen liksom.
Ja, verkligen.
Så får man välja vilken Joker man
tycker. Ja, varför Joker?
Det finns flera som sagt. Men vi ska stanna vid den här kärleks... Att han inte kunde känna kärlek.
Mm.
Lite mer. För det här... börjar du som du vill ta det helt enkelt.
Ja, alltså detta är ju egentligen... Det är ju egentligen hela hans existens präglas ju av detta. Och det blir ju någonstans källan både till hans uppgång och hans fall. Kan man ju säga. Dumbledore sammanfattar det så himla bra. Han säger någonting så här i stil med typ att... det Voldemort inte liksom, det han inte förstår, det tar han sig liksom absolut ingen tid att bry sig om. Kärlek är ju en sån sak, han kan inte förstå det, han kan inte relatera till den känslan, och då han ser det som en svaghet, men då blir det ju också att han någonstans, kärlek kan ju liksom, det kan ju absolut vara en svaghet, det, man kan ju säga, det är till och med ett uttryck liksom, så att man är svag för någonting.
Exakt,
liksom,
verkligen.
Eller någon,
jag menar, folk gör ju jättedumma saker om någon man älskar är i fara eller någonting. Alltså så här, man kan ju tvingas till att göra superdumma grejer.
Ja, men verkligen så. Och det är väl bara, det är ju den delen av kärlek Voldemort tycker liksom sig förstå. Han utnyttjar det, han tycker det liksom att, ja, men att någon är kär, någon känner kärlek, det är en svaghet som han kan utnyttja och manipulera.
Ja, Sirius här i femte boken är ju klockan exemplet. Liksom.
Precis, ja. Och det är ju liksom sant förvisso, det är ju någonting man kan utnyttja. Jävligt taskigt, men så är det ju. Det är ju liksom, men det är också... Misstaget han gör är ju att han, eftersom han inte förstår det, så förstår han ju inte heller styrkan.
Positiva,
liksom. Nej, precis. Så. Han förstår inte. Men han förstår,
jag vet inte om det är någon negativ grej direkt, att Harry älskar Sirius så mycket att han försöker rädda honom. Det blir ju en negativ konsekvens, men själva saken i sig är ju inte negativ, för att det är en del av kärlek.
Ja, men precis, såklart. Ja. Men att kärlek såklart kan vara en svaghet, och det förstår Voldemort, men han förstår inte styrkan.
Nej.
Vad kärlek kan göra, och där är ju ett ganska bra exempel. Harrys mamma dog.
Det är som till slut tar koll på honom.
Ja, men precis. I sitt försök att rädda Harry så offrar hon sitt liv. Och att det, den magiska kraften i det, den förbiser han ju helt. Och
attackerar Harry. Det ska hända när han fick döda Harry.
Och det blir ju hans fall under hans första liksom, regim. Så. Men det är som Dumbledore säger, ifall han hade förstått kärlek, då hade han inte kunnat vara Lord Voldemort, och då hade han kanske aldrig dödat någon alls.
Nej, vem precis. Vet,
liksom. Den officiella liksom, så här, förklaringen vi får varför Voldemort blev som han blev, för jag tycker att, att inte kunna känna kärlek, det är liksom grunden till hela hans existens. Ja. Det är liksom essensen av honom. Det förklaras ju som att han inte, han blev till under inflytandet av en kärleksdryck då, att Merope ja, men spikade drickan till Tom Riddle senior, och på så sätt så blev Voldemort till liksom under den typen av drog. Men så tänker jag lite så här, bara det kan ju omöjligt vara typ första eller så här enda gången i historien det hände. För finns det kärleksdrycker, och det är ändå ett så pass vanligt förekommande fenomen, så att typ Romilda Vane försöker droga Harry.
Ja.
Jag menar så här, herregud, det kan ju inte ha varit första eller enda gången som någon gjorde så, och att ett barn blev till på det sättet. Men vi har ju samtidigt också inte en hel värld full med små Voldemort som inte kan känna kärlek och därför går all in maniac. Så det jag tänker typ att då vill man ju ha lite så här, det måste ju finnas någon kompletterande förklaring till att han blev som han blev.
Till att han, precis, till att han gick den vägen, ja. Så grovt.
Ja, för jag tänker så här, typ Grindelwald som sägs vara lite så här grann Voldemorts typ föregångare-ish, som inte blev jättestor i Storbritannien, men som ändå var en internationellt fruktad liksom ond trollkarl, var ju inte oförmögen att känna kärlek och passion och attraktion och så vidare.
Nej.
Och hade ju då, som jag kommit fram till liksom i efterhand, en, liksom, en kärleksrelation med Dumbledore när de var unga. Och att det liksom, så han hade väl bara en jävla taskig kefsyn på människors värde och så vidare. Men han var inte oempatisk rakt igenom.
Nej, precis.
Så som Voldemort blev. Men jag tänker att den förklaringen då, att Voldemort blev så pass jäkla psykopat som han blev, det har med liksom inaveln i släkten Gaunt bland annat att göra.
Mm.
Och så kan man alltid diskutera arv och miljö och så vidare.
Exakt.
Jag tror Voldemort hade gått samma väg oavsett om han hade fått en kärleksfull uppfostran, för han var redan fuckad. Men omständigheterna kan ju alltid ha påverkats. Det hade kunnat gå åt något håll.
Ja, liksom. Det kan,
hade han inte fått komma till Hogwarts och utveckla sina magiska krafter, då hade han inte blivit den han blev.
Nej.
Exempelvis.
Nej, men han hade inga förutsättningar att bli, om man så tänker, så god som Harry då ändå är i serien. För det, hans arv där var förstört för det. Men han hade inte behövt gå all out maniac heller. Han hade kunnat bli bara en taskig person möjligen. Och jag menar, en psykopat var han ju oavsett liksom. Men alla som har psykopatdrag och så här, blir ju inte all out psykopater.
Nej.
Det finns en gammal dokumentär med det, om någon kille som inser att han har psykopat typ gener, eller någonting i hjärnan som är psykopatdrag, fast han själv är inte psykopat, och det beror då på att, ja, men han har fått en förmodligen, eller så, man kan ju inte säga att det beror på det här att han inte utvecklade de dragen, men förmodligen så han är uppväxt i ett lugnt och trygg hem med föräldrar som tog hand om honom och fick tidigt lära sig social koder och rätt och sådär, så att han har anlag för psykopati, men
han har inte löpt linan ut liksom. Ja. Nej, precis.
Men det finns fortfarande kvar, det kan fortfarande synas i hans hjärna på något sätt. Jag minns inte exakt hur, men jag tyckte det var väldigt intressant. Mm. Och han blev så, när han fick reda på det, bara oj, vad konstigt det känns, för han trodde inte alls det liksom.
Nej,
för mig.
Precis.
Ja.
Nej, det är jätteintressant.
Så miljö har ju som sagt påverkat, men det är en gammal klassisk så här, vad är arv, vad är miljö och vad påverkar mest. Och det är ju...
De flesta är väl ganska överens om, tänker jag nu, att det är ju såklart en mix av båda, och det beror ju på lite grann, för arv, du kan ju ha ärvt jättemycket liksom ner från dina föräldrar, jag kanske har ärvt skitlite av mina, och då är det såklart att men då finns det ett större utrymme för miljö att påverka mig än vad det finns så.
Det går inte att säga att det är 47% detta och 53% detta på alla, utan det är från individ till individ dessutom.
Ja, det är ju rätt jävla omöjligt.
Ja.
Och det är ju liksom...
Bra uttryck.
Ja. men så här, det kan vi nog vara överens om alla.
Ja, gud ja.
Men det är ju inte heller bara, och det tycker jag också, det blir ju skitintressant då, för att Voldemort kan ju inte... Han kan inte känna kärlek. Och då kärlek ofta nära förknippat med attraktion. Och att spekulera i huruvida han kan känna det.
Ja, precis.
Det är ju liksom också en... För då kan det vara så här, man kan vara kapabel att känna kärlek, men att inte ha några sexuella begär.
Mm,
man kan ha sexuella begär utan att nödvändigtvis känna någon form av kärlek.
Mm.
Obs, vill poängtera dock här... asexualitet är inte någonting liksom avvikande, så det är inte det vi menar.
Nej.
Utan snarare, jag tänker det kan vara viktigt att säga nu för att vi kommer in på detta senare.
Nej, det är en sexualitet, så det är en ganska ovanlig sexualitet.
Så vår mening är inte att säga att asexualitet är avvikande, men att inte kunna känna kärlek eller empati är det.
Ja, det är väldigt distinkt.
Så,
bra.
Så vi, bara så ni förstår oss vad vi menar.
Mm.
Men jag är ju helt säker på att Voldemort inte kunde känna sexuella begär heller, och att han skulle se det som någonting lika liksom svagt, och att styras av sådana impulser, det skulle han ju liksom se som någonting som verkligen är liksom under hans liksom form av värdighet och beteende.
Ja, det känns som att allting vad gäller kärlek, vad gäller sexualitet, vad gäller nära kontakt, och då pratar vi inte bara kärlek man-man eller kvinna-man eller vad man nu har, utan även då vän-vän liksom. All sån är bara liksom, det är som att någon har tryckt på en off-knapp på honom där. Den finns inte.
Precis.
Och asexualiteten blir en del av det då.
Precis, och där tänker jag också att det här spelar ju inaveln en väldigt stor roll i hans hela hans förutsättningar och hela hans existens. För att alla som har blivit till under liksom inflytande av en kärleksdryck, vilket jag antar är ett antal personer ändå, har ju inte blivit Lord Voldemort, utan de har ju kanske säkert varit pissiga på annat sätt, och eftersom de är empatilösa. Men det här inaveln förklarar ju ändå någonstans liksom att alla vet att inavel är inget bra.
Nej.
Det blir ganska, det kan förekomma ganska mycket störningar rent genetiskt i personer som liksom gift sig med sina syskon.
Ja, för jag tänker liksom så här, nu vet vi inte hur det var i magiska världen, men ganska många århundraden i våran egen värld så har giftermål har inte alltid varit åh, jag älskar dig, vi gifter oss. Det har varit arrangerade äktenskap.
Mm.
De eventuella barn som görs då görs ju inte av kärlek. Alla de har ju inte blivit, som du sa, små mini Voldemort som har sprungit runt och varit psykopater.
Nej, precis.
Fast att de kanske då är gjorda i ett kärlekslöst förhållande.
Mm.
Så att uppenbarligen måste det vara någonting mer.
Ja, men precis. Och sen, å andra sidan, så är det ju väldigt, så här, väldigt intressant att tänka just för att då är det som att Voldemort är ju inte kapabel att känna de här känslorna. Han har inte kärlekskänslor, han har inte heller några liksom så här fysiska kroppsliga begär.
Nej.
Som skulle kunna härledas till kärlek eller attraktion. Så. Men det är väldigt så här, alltså Harry Potter-böckerna generellt, då har vi snackat om tidigare.
De är ganska sexuella.
De är ganska liksom så här befriade från liksom sex och sexuella tankar. Och jag tänker så här, det är väl kanske för att de första böckerna är lite grann barnböcker och att Rowling helt enkelt inte har gått den vägen. Mm. Så. Men enda gången, håller med om detta, för det här tycker jag är ganska, det här är en observation jag har gjort många gånger när man läser om just i de delarna av böckerna som handlar om Voldemort. Det är de enda, vilket är väldigt intressant eftersom att man ser honom då som väldigt asexuell. Eller jag gör det i alla fall.
Mm.
Men det är de enda gångerna där det är extremt mycket sexuella undertoner i språket. Alltså att hon... Nu kan jag inte 100% säga hur de har översatt det till de svenska.
Nej, men säg på engelska.
Men liksom i de engelska böckerna, det är så här, de beskriver mycket så här, ja men Voldemort, så här, hans långa, smala fingrar smeker sin trollstav, och det är väldigt så här, de använder ord som typ penetrera och forcera in. Alltså det är väldigt mycket... mycket åt det sexuella och mycket åt det sexuellt våldsamma hållet. Liksom force entry to his mind och liksom den typen av ord liksom, och att hon beskriver Voldemorts upphetsning ofta. Inte sexuell upphetsning på det sättet, utan hans upphetsning när planen går som han vill. Att hans liksom, hans häftig andhämtning och uppviggade näsborrar. Alltså det är väldigt mycket så här, hans så här silkiga röst och hans liksom så här. Det är enda gången i böckerna, inte ens när Harry liksom hon skidar ju över totalt. Hon skidar ju över totalt. Enda gången det antyds någonting om typ så här sex mellan Harry och Ginny till exempel, det är ju typ att Harry sitter och tänker på lektionen om en särskilt trevlig stund han hade med Ginny i ett avlägset hörn av Hogwarts grounds.
Där blev det helt plötsligt jättebarnbok
när det faktiskt, antar vi ju då, handlar om sex. De hade väl gått ut och nuppat liksom någonstans ute i skogen, får man väl anta.
Ja.
Eller något liknande.
Ja,
men så här, för deras skull. Men just Voldemort då, som är så himla sexuell, där beskrivs det väldigt, ja men det är väldigt mycket sexuella undertoner och ett väldigt så här intimt och upphetsande språk, tycker jag. Och det är skitintressant.
Det blir väldigt intressant, för om det verkligen är meningen att bokserien i stort är ganska asexuell, om man uttrycker sig så.
Ja.
Och så i den mest asexuella karaktären så får vi istället det språket fast om andra saker. Ja, det är verkligen, gud, jag har inte tänkt på det innan. Det,
för där uttrycker
han ju... Du överropade mig här.
Ja, förlåt.
Nej, men det var jättekul.
Men där uttrycker han ju verkligen liksom, där uttrycker Voldemort verkligen lustkänslor.
Ja, gud ja.
Alltså så, på det sättet. Ja. Liksom, han, väldigt mycket upphetsning och att Harry då, när Harry får små glimtar av Voldemorts tankar och känslor, att han känner liksom, ja men typ, ja, men han kan få en sån här typ fjärilar i magen känsla och han förstår inte själv varför, för att det är så konstigt. Det är en sån konstig... Han kan själv vara väldigt deppig vid tidpunkten och därför känner han inte igen känslan.
Nej,
men att han dagen efter kunde säga liksom att igår var han det gladaste han har varit på 14 år.
Ja.
Undrar varför. Att då var det Voldemorts extas
ja.
Han kände. Och det är också så här väldigt... Kan härledas till väldigt sexuella känslor. Ja, precis. Eller, ja, men exakt.
Nej, fel uttryck, men åt det hållet i alla fall.
Jo, men det är det.
Ja.
Extas kan ju verkligen vara ett sexuellt laddat uttryck.
Ja, precis. Det kan vara. Jag tänker, det måste inte vara, men det kan ofta vara det.
Ja, alltså att liksom så här, jag tänker väl, alltså många människor förknippar nog liksom att komma i extas skulle vara typ orgasm.
Ja,
alltså det skulle vara en sån sak.
Precis.
Så att det är väldigt så här, så det är sjukt intressant tycker jag.
Ja, verkligen.
Men att när Voldemort faktiskt, enda gången när han minsta lilla pratar om liksom att ha ett kärleksförhållande, att ha sex, att föröka sig. Så det, han gör det vid något tillfälle typ i början av sjunde boken när de har fångat Charity Burbage och har henne tillfångatagen i Malfoy Manor.
Ja, och hänger upp och ner där.
Ja, och då blir Voldemort liksom, när han pratar om henne och han blir liksom så här upprörd för att hon undervisar i mugglarstudier och tycker liksom att han säger helt ironiskt att de är inte så, ja, hon menar på att de är inte så olika oss och att Charity Burbage, hon skulle väl vilja ha oss, och så använder de, i den engelska boken så använder de ordet liksom mate,
ja.
Alltså att para sig. De vill att vi, jag vet inte hur de översatte det på svenska.
Han
men...
säger det i filmen också, säger han mate. För
ja,
de precis. Sätt, som är de som är den närmaste.
Ja, och det är ju ett uttryck vi använder liksom om djur. Liksom. Mm. Mating season är liksom så här parningssäsongen
ja,
för typ lejon eller någonting på naturprogram. Så här.
Ja.
Men att inte använda liksom ens att typ bilda familj, skaffa barn, föröka sig. Alltså inte ens det, liksom, utan verkligen... Det är ju verkligen att han ser sex som något enbart... liksom för att föröka sig något till, vad heter det,
procreate, är det du ute efter det, eller vad?
Ja.
Ja, alltså när man förökar sig.
Ja, men så här procreating liksom, ja, att föröka sig, att liksom föra sina gener vidare.
Ja,
det är
precis.
Så han ser på det.
Någon njutning i det behöver det inte vara liksom det...
han ser absolut inte det som
nej,
någonting med njutning.
För honom skulle det kunna vara celldelning, som är ett annat sätt som då celler kan föröka sig liksom.
Exakt.
Han ser det som typ motsvarande eller samma sak nästan.
Ja,
liksom.
Precis. Och det tycker jag, det leder mig väldigt mycket in på att jag tycker att hela liksom storylinen i The Cursed Child är alltså den blir helt absurd utifrån den analysen då, för att då skulle den liksom på något sätt visa på att, och Rowling har ju då, som vi det pratade vi om för något avsnitt sen, att Rowling säger ju att ja, men jag har skrivit The Cursed Child och den
fast
är
inte har det.
Typ knappt.
Nej.
Och den är liksom kanon, den ska man ses, så den ska ses som liksom facit så.
Ja. Ja, vi kom ju på, eller, ja, båda två, när vi pratade om det, när vi var i London, att vi får inte in den i kameran.
Nej,
liksom.
det är väldigt, jag tycker väldigt mycket om den, men det är extremt osannolikt att Voldemort någonsin, för det är ju det hela den boken, eller teatern då, går ut på, att Voldemort skulle ha liksom haft en typ så här lite hemlig dotter tillsammans med Bellatrix Lestrange. Och det är bara så osannolikt av just alla dessa anledningarna. Förutom den uppenbara anledningen då att då skulle man ju såklart veta från bok 7 Bellatrix Lestrange hade varit gravid vid något av de här tillfällena. Hon skulle varit höggravid vid tillfället när Harry, Ron och Hermione är och slåss i Malfoy Manor och rädda Luna och Ollivander och allihopa.
Ja.
Det hade de inte undgått att se, tänker jag. Och att hon dessutom skulle då varit nyförlöst vid The Battle of Hogwarts.
Ja, nej, men jag tänker också... För mig, jag minns inte om jag sa det här, jag ber om ursäkt om jag gjorde det i avsnittet när vi pratade om det här. Men duellen mellan henne och Molly Weasley är liksom, det är mellan någonstans den här personen som Bellatrix, som inte har någon, eller någon riktigt begrepp om vad kärlek och familj och sådär det. Medan Molly Weasley då, 7 barn.
Mm.
Ja, 7 barns mamma, liksom superrelation med Arthur och sådär. För mig är det en liten duell mellan de två. Och inte så här mellan att ha barn och vara barnlös, för det får man vara, men att inte förstå någonstans, alltså riktiga kärleksrelationer. Nej, som Bellatrix. För att vara barnlös är inte samma sak som att man är skit. Nej. Inte det jag försöker säga alls, utan bara det här att inte förstå det som Bellatrix är.
Definitivt.
Och det skulle ju någonstans då försvinna om hon har ett typ en månad eller veckogammalt nästan barn någonstans som hon bara lämnat till någon random person förmodligen då.
Ja.
Också så här, alla time-turners och skit i den. Nej, Cursed Child är inte kanon.
Nej, jag kan inte se det som det. Och sen och bara detta liksom så här, att Voldemort, det man skulle kunna argumentera för i så fall är väl att Voldemort skulle kunna se liksom att då, som han uttrycker det, para sig eller liksom föröka sig för att eventuellt då kanske driva sin blodslinje vidare och ha en arvinge. Nej, han är ju helt ointresserad av det, för att dels visar han ju ganska, han är ju för det första övertygad om sin egen odödlighet.
Aha.
Han ska ju leva för evigt, så en arvinge till honom hade ju bara varit ett hot.
Ja.
Det hade ju liksom inte varit något han önskar, och han kan ju inte heller känna kärlek, så han hade inte älskat sitt barn.
Nej, och då, han vill inte ha en minimi.
Nej,
liksom.
Och då är den personen helt liksom, den är ovärd för honom, och den är ju lika stort hot för honom som Harry egentligen.
Ja.
Och den hade han ju bara velat typ döda.
Ja.
Han visar ju också extremt lite eller typ ingen respekt för den enda andra överlevande vid tidpunkten, arvingen av Slytherin, hans morbror Morfin.
Ja,
han är som sagt, han offrar ju honom helt, han planterar ett falskt minne i honom att han har dödat övriga Riddle-familjen.
Ja, så Slytherin-grejen är inte så viktig för honom heller, mer än då sig själv.
Och han lever ut sina dagar i Azkaban och sen dör han liksom, så att det, han var ju också bara ett minst to an end liksom.
Smurf.
Så, nej, men ett ändamål för ett syfte, så här, eller ett verktyg helt enkelt i hans egen makt, så här, maktsökande liksom, jävla kamp helt enkelt.
Ja, men Voldemort vill ju vara någon form av diktator, liksom, det är hans grej.
Ja.
Fast han kanske inte behöver vara den som har makten och syns, utan han kan tänka sig vara puppet master liksom.
Ja, det är
han vill ju bestämma
på,
att alla ska liksom göra som han vill liksom.
Ja, och av den anledningen så har han ju liksom noll intresse av att föra sina gener vidare ens av de skälen liksom.
Nej,
så att han liksom, jag skulle väl tycka att det är safe to say att Voldemort typ dog oskuld, och att han inte hade några känslor av attraktion eller kärlek någonsin.
Mm.
Och därför, ja, The Cursed Child blir då konstigt för mig, för att jag ser inte Voldemort på det sättet.
Nej.
Helt enkelt.
Ingen av oss i alla fall gör det.
Nej, jag tycker det blir väldigt ologiskt att kullkasta hela hans existens, och egentligen grunden till hela bokserien, att det är kärleken som liksom övervinner allting till slut. Att Voldemorts fall blir att han kan inte känna kärlek, han kan inte förstå kärlek.
Nej.
Och då kan han inte finnas.
Precis.
Helt enkelt.
Men ändå, när corona är över ska ni till London se den, för den var bra som en sidostory liksom.
Alltså,
som en fristående grej.
Jag älskar The Cursed Child, och verkligen typ Harrys liksom relationer till hans barn och så vidare tycker jag är skitfin.
Så att den är sevärd, och det finns många saker som är bra och tänkvärda. Men att knåpa in den i Harry Potter-universet blir inte görbart, tycker vi.
Nej, just utifrån liksom karaktärerna och framförallt Voldemorts essens, om man ska säga, utav hans persona. Det blir konstigt.
Yes.
Ja. Vi ska lämna Voldemorts torra sexliv. Snacka om någonting som Gustav har snöat in på duktigt den senaste veckan.
Ja, nej, men det är lite grann teorierna om Voldemorts kropp, kan man säga.
Ja.
Jag utgår här från i första hand från en MuggleNet-artikel som vi lägger med i avsnittsbeskrivningen.
Mm. Vi ska förtydliga med Voldemorts kropp, menar Gustav. Vad hände med Voldemort när han attackerar Harry i Godric's Hollow som bebis?
Halloween 1981.
Ja, och typ, ja, men kort förklarat, Voldemort blev ju av med en del av sitt själ där då, för att hans Avada Kedavra studsade tillbaka på honom och liksom dödade det lilla som fanns kvar.
Ja. En del sätter sig på Harry. Gör det ju. Han har ju en liten del av Voldemort i sig. Men,
Det är irrelevant för det jag skulle säga, för jag tänkte komma till att Voldemort liksom så här, hans Avada Kedavra dödar hans själ, hans essens.
Mm.
Och den liksom, ja, han har ju flera själar, så han kan ju bara ta en av dem. Han har ju uppenbarligen ingen kropp där i början. Den kroppen han hade när han attackerade Harry, vad fan hände med den?
Ja.
Det är frågan. Låg liket av Voldemort kvar i Godric's Hollow i Harrys typ sovrum? Usch. Och Harry satt och jollrade i sin vagga tills Hagrid kom. Och så låg Voldemort där på golvet. död? Eller vad hände? Uppenbarligen verkar det inte ha varit så.
Nej.
Gustav har lite teorier kring detta.
Ja, men så här, för vi vet, vad vet vi? Jo, vi vet att Avada Kedavra lämnar inga märken. Så att rimligen borde kroppen bara ha fallit ner och legat där. Det är så alla andra Avada Kedavras vi ser fungerar på det sättet. Men då tycker man ju att de som var först på platsen, vad vi vet, nämligen Sirius eller Hagrid, Hagrid först då, Siriusen, går de alltså 7 böcker och massa år utan att någonsin nämna någonting om att Voldemorts kropp låg på platsen. Det borde rimligen ha kommit upp att han låg där. Det är orimligt att den inte gjorde det. Och dessutom, ja, om den ligger kvar där, för ministeriet kommer dit sen. Om de ser hans kropp så skulle det inte vara någon tveksamheten att Voldemort är död. För de vet ju inte om det här med horrokruxer. Så ser de en kropp så tänker de den här personen är död. Mm. Men vad vi vet ju, men bara på vad Hagrid säger, att han försvann, he vanished. Och ingen vet. Och det är ju en oklarhet vad Voldemort är. Vilket då innebär, som vi ska komma till, för det här är en del av teorierna, att ministeriet borde inte heller ha fraktat bort kroppen. Och kan någon annan ha gjort det? För det sägs ingenting om att till exempel någon dödsätare var med honom vid det här tillfället. Och det sägs inte att någon är med, men och det sägs inte heller att någon inte är med. Men dödsätare är bra på att skryta när de blir utvalda till sådana ärorika uppdrag. Mm. Så det ska ju tolkas som att Voldemort är själv i Godric's Hollow där.
Vi vet ju att han kommer själv i flashbacken han får och som Harry får joina i hans huvud i 7:e boken. Han kommer ju ensam.
Ja, och det är ingen som är, liksom. Det ska inte vara någon i närheten. Det är ingen som ser att fan något gick fel när jag går in och kollar. Det ska inte vara någon dödsättare i närheten vad vi vet. Så vad skulle kunna hända? Ja, men det finns någonstans, den här artikeln som jag läste har 4 teorier. Och den första är att en dödsättare tog Voldemort från huset. Och vad som skulle tolkas för den teorin, jag har egentligen ingenting med det. Det är väl möjligen att Voldemort har sagt till, alltså att han har någon som ligger på lur någonstans och som ser att någonting går åt helvete. Men det ingenstans står det någonting om det.
Mm.
Och en teori som, eller det som då är emot det, är ju att amen, de sökte ju efter Voldemort efter det här. Varför skulle de gjort det om de hade haft kroppen? För då visste de att han var död.
Ja, och så
det fanns ingen anledning att söka efter honom.
Bellatrix och gänget blev ju liksom arresterade och skickade till Azkaban för att de torterar Nevilles föräldrar då i jakten på Voldemort. Liksom, var är han? Var han tagit vägen? Död precis. Eller levande? Ingen vet.
Och man kan ju tänka sig då att när han skulle döda då liksom det som skulle vara hans ärkefiende. Så skulle han inte ta med sig så här, ja, men dödsätare som var på plats 50 på listan av viktighet. Han skulle ta med Bellatrix eller Malfoy eller någon som är liksom hans, verkligen en av hans toppdödsätare.
Ja.
Alltså någon vi har träffat.
Sen tror jag det är osannolikt att han skulle ta med sig någon överhuvudtaget. Ja, vi vet att han inte gjorde det.
Ja.
Och anledningen till det är ju att han agerade alltid själv.
Ja.
Han behövde ingen.
Nej.
Så.
Och det är osannolikt att någon av dem skulle ha fått reda på det, hunnit dit före här Sirius och Hagrid, och att framförallt att Sirius och Hagrid inte skulle ha märkt eller sett någonting av att här är dödsätare och ta med sig så här. Så att den teorin att dödsätare tog Voldemort från huset säger jag är crap.
Håller med.
Ja.
Helt osannolikt.
Den andra då är som vi pratade lite om, att ministeriet tog hand om kroppen. Men då hade de ju, för vi vet att ministeriet, ja, men under bokserien, de jobbar ju för de vill få folk att känna sig trygga även när det inte är tryggt.
Mm.
De hade ju visat upp kroppen, eller åtminstone sagt att vi har den, han är död, vi kan bekräfta det. Då hade det inte varit i trollkarlssamhället, hade det inte varit några tvivel. Möjligtvis hade Dumbledore fortfarande tvivlat, men gemene trollkar hade inte tvivlat. Så därför så faller den också.
Ja, och det är ju liksom allmänt vedertaget när Harry liksom får veta att han är en trollkarl och kommer in i den magiska världen, så är det ju ett stort, att vad som hände med Voldemort är ju ett stort mysterium.
Ja,
så att
därför har inte ministeriet haft kroppen. Nej. Tycker jag vi kan konstatera.
Precis, verkligen. Enkelt, ja, definitivt.
Den tredje då är att kroppen försvann. Och om man ska se någonting som är för den teorin, så kan det vara att Voldemort har under alla de här åren, från det att han försvann, om jag säger då, efter att ha dödat Hepzibah Smith till nu då, alltså 81, så har han mixtrat med sin kropp och sin själ så mycket att han har blivit blekare, hans ögon har förändrats, hans näsor, alltså så här. det skulle kunna finnas en, han har liksom blivit blekare, sägs det verkligen så. Mm. Det skulle kunna finnas någon grej att, ja, men, att hans Avada Kedavra gjorde att den försvann. Jag tycker inte det ska sägas, men det skulle kunna vara det. Min egen teori där skulle vara att, ja, men, kanske Voldemort har kommit på någon spell som gör att okay, om jag dör så bränns min kropp eller så där, utan att det lämnar eldlågor kvar liksom. Och att han då skulle ha gjort den spellen på sig själv, att om den här kroppen dör så ska den försvinna.
Ja. Sen tror jag också att det är ganska osannolikt utifrån att dels så hade han ju ett helvete att få tag i en ny kropp.
Ja.
Det var ju liksom hans största bry i typ 15 år nästan. Just,
varför skulle han vilja elda upp den första?
Sen skulle det ju också, ifall han skulle en av hans själar bli dödade och hans kropp skulle ligga kvar där, då hade det nog gynnat honom väldigt mycket att folk hittade hans kropp och bara, åh, mörkrets herre är död, bra. För då skulle han kunna snika sig tillbaka i hemlighet. Alla tror att han är död och sen bara, bo, jag skojade, jag var inte död.
Nej, precis.
Det hade ju bara gynnat honom liksom.
Ja, precis. Men om vi tar min till dig då, att han har gjort den här spellen. Det som skulle motsäga det då är att vi hör aldrig någonting om det. Ingenstans i 7 böcker får vi någonting höra om att något sånt ens är möjligt. Och hans andra kropp, alltså den som dör i slutet av 7 boken, den försvinner ju inte.
Nej.
Och då skulle man kunna säga att okay, den här spellen gällde för första kroppen och att han glömde göra den på andra, eller att han trodde att det fortsatte gällde den här sin andra kropp. Mm. Det går att förklara undan. Men allt som allt så tycker inte jag att den här teorin håller heller.
Nej, absolut inte.
Mest att vi vet att det är inte så det fungerar riktigt med kroppar. Ni som bara sett filmen, om vi har några sådana, det är inte så det går till att han bara upplöses i intet i boken.
Nej, Voldemort blir inte konfetti.
Nej,
när
precis. Han blir inte... vill ni se en serie där folk blir dust så ska ni se Avengers Endgame och dem. Där är det så.
Där snackar vi.
Ja, precis. Där är det många som blir så. Och den fjärde teorin som MuggleNet har tagit fram då, det är att Dumbledore tog hand om kroppen. Och här blir jag mer intrygd. Den här teorin, jag säger inte att det är så här. Jag säger bara att den här skulle för mig kunna gå ihop. Varför skulle Dumbledore ta kroppen från stället och sen göra sig av med den eller gömma den? Jo, för att han tror ju inte att Voldemort på riktigt är borta. Och han kan ha vetat att om ministeriet får tag på kroppen så kommer de skylta med att Voldemort är borta, allt är bra, inga säkerhetsåtgärder behöver tas längre, det kan bara leva som att världen är god. Och det tror ju inte Dumbledore. Vi vet att han tidigare har jobbat för saker for the greater good, att han skulle kunna ta undan den här kroppen för att hålla folk lite på tå fortfarande. Det ser jag inte som omöjligt. Och vad som jag tänker då, om man gör ett scenario här, vad skulle kunna ha hänt? Ja, men att Dumbledore är den första som får reda på att James och Lily har dött och att Harry har överlevt, det ser jag som självklart på något sätt, för att Dumbledore vet alltid allting. Han skulle då ha kunnat åkt till Godric's Hollow, alltså transfererat sig till Godric's Hollow, snabbt bara övervägt den situationen, sett Voldemort där och på något sätt såklart sett till, alltså med en magi, att Harry är safe där han är liksom. Gjort några förtrollningar så att kanske är det bara Hagrid som kan ta Harry härifrån, eller att åtminstone det är varmt och gott och ingen kan se honom tills Hagrid kommer. Han tar med sig Voldemort kropp iväg och gömmer undan någonstans. Kanske, jag gillar till och med teorin att det kanske är här Dumbledore får en tanke om att det är någonting, horokruxer eventuellt, eller någonting är det, att han märker det. För i 6 boken, när vi är i den här grottan, så säger Dumbledore att there's no magic here. Fast Harry ser ingenting och vi funderar på exakt vad det är. Men Dumbledore kan se att det är någon magi här. Att han lite grann på samma sätt skulle kunna se på Voldemorts kropp att det är någonting här som skiljer sig åt mot ett vanligt dödsfall. Och att det då han får lite grann... Det är då han börjar jobba efter kanske någon teori om att Voldemort har försökt göra sig odödlig. Och till slut då landar några år senare på horokruxer, som vi vet att han gör. Vi vet ju inte hur han kom på det än väl i böckerna.
Dumbledore.
Ja, vet vi hur han...
Jo, han upptäcker ju egentligen det när Harry lämnar över dagboken där det har funnits. Det är då Dumbledore liksom kommer på att det här var ju inte bara liksom en dagbok, utan det här minnet började ju tänka och agera för sig själv. Ja. Det måste finnas någonting ondskefullt i den. Möjligtvis en bit av Voldemorts själ.
Ja, kanske så. Att då den här, om man hämtade Voldemorts kropp, skulle kunna vara en första grej med det. Att han inte fattar att det är horokruxer. Men att den här då grejen med dagboken skulle vara ett andra bevis. Att fan, det är någonting med Voldemorts saker här. Liksom. Jag måste fortsätta gräva i detta. För mig är inte det helt osannolikt att det skulle kunna vara. Och att Dumbledore då tar med sig kroppen, åker till Hagrid, säger du måste åka dit och hämta Harry. För varför skulle Dumbledore inte själv annars tagit Harry? Ja, men för att han har en kropp att ta hand om. Och att antingen då förstöra eller begrava eller någonting. Jag tänker mig faktiskt att Dumbledore skulle begrava den på ett ställe. För att han ändå ja, men, tycker att om Voldemort är död så ska han ändå ha en begravning. Mm. Jag kan se att Dumbledore ändå har den.
Ganska weird att han skulle göra det och sen typ aldrig säga det till någon. Typ Harry när Harry ska få reda på allt. Exakt. Dumbledore vet om Voldemort.
Det har vi ju på motargumentet då. Ja, men här tycker jag då. Harry frågar aldrig någonsin vad det här. Jag tycker att någon gång under de 7 år vi följer Harry så borde han rimligen ha ställt frågan, ja, men låg hans kropp där då med mig? Mm. Men den frågan kommer inte.
Nej.
Och då kanske inte Dumbledore känner ett behov, för att han, det är ändå så här grav, det är ändå gravskändning han gör i princip, att ta en, eller inte grav, vad heter det? Griftefrid.
Mm.
Brott mot griftefriden är det han begår då när han då flyttar Voldemorts döda kropp liksom. Att det kanske inte är någonting Dumbledore vill skylta med. Och han får aldrig frågan. Vilket jag tycker är osannolikt. Men det gör också att det faktiskt går ihop rent tekniskt sett. Och att då, det här behöver inte ta så lång tid för Voldemort, eller för Dumbledore att undersöka kroppen och göra sig av med den. Men han är en jävel på magi. Han gräver ju en grop snabbt liksom.
Ja. Då kommer jag då, tråkighetsministern här, och tycker att allt det här är bullshit.
Gud vad tråkigt.
Ja,
gud
så negativt. Ja, väldigt, väldigt icke-konspiratorisk här. Men jag tänker så här, det här tror jag, alltså uppenbart ett liksom plot hole typ. Ja. Ish. Inte riktigt, för det finns ingenting som motsäger det heller.
Nej.
Men jag tänker liksom så här att alla de här teorierna kan man slå hål på ganska enkelt. Och jag tror också att, alltså skulle Rowling följa sina egna regler när hon skrev detta, då skulle ju Voldemorts kropp ligga kvar i Godric's Hollow. För att Avada Kedavra lämnade inga spår på någon. Den lämnade ett spår i huvudet på Harry för att han överlevde, så han fick ett blixtformat R. Man kan inte se någonting. Den lämnar inga spår.
Nej.
Alls. Så Voldemort, den liksom, den reboundade, den studsade tillbaka. Voldemort skulle han skulle falla död ner.
Ja.
Och that's it liksom. Men så som jag tolkar hur karaktärerna sen beskriver detta, då är det att Voldemort försvann. Han gick upp i rök. Hagrid var först på plats. Vilket han själv också säger. Hagrid var först på plats och han tar ut Harry på order av Dumbledore. Ur liksom rucklet och skyndar sig att göra detta innan mugglarna strömmar till. Och där möter han Sirius som säger liksom att ge Harry till mig, jag är hans gudfar och jag ska ta hand om honom. Det är det som händer. Voldemort ligger obviously inte kvar där. Så det som är, det, så tolkar jag det. Mm. Det, är liksom, det fanns inget lik kvar av Voldemort, och det jag söker bara då är en förklaring från Rowling, alltså en officiell förklaring.
Ja.
Vad hände med kroppen och varför försvann den?
Ja.
Det är väl typ det. Jag tror inte att någon hämtade den eller någon snodde den eller begrav, alltså så här. Det känns
skit. Men då tror du på någonstans den försvann teorin, fast inte, ja, vet inte hur.
Nej, precis. Utan jag är helt, så som jag tolkar liksom det som Hagrid säger, det som Dumbledore säger, hur de förklarar saker för Harry, det att han försvann, han gick upp i rök.
Ja.
Man vet inte vad som hände och det är det som är ett stort mysterium.
Ja.
För hade, hade det funnits ett lik, någon form av lik, då hade det inte varit ett mysterium alls. Så jag tänker att det som, jag tror inte på något av det här, jag hade bara velat ha en förklaring av Rowling. Vad hände med kroppen?
Ja, nej, men jag tror i grund och botten att det också är bara något som Rowling inte har tänkt på. Ja. Precis som det här dygnet som försvann, som precis, vi i ett av våra tidigare avsnitt, att det blev fel. Som inföll
precis efter detta.
Ja, precis, exakt. Så det är mycket här i början som är lite oklart. Men jag tror helt enkelt bara att hon skrev en barnbok 1997 när den kom då. Att det här liket var ingen som skulle ens någonsin tänka på, och därför så blev inte det en grej. Och sen har det helt plötsligt blivit en av de största bokserierna i världshistorien, och det görs filmer, poddar, serier, allt om det här liksom. Och folk vill analysera in i minsta detalj. Och det var den inte gjord för, det här scenariot. Men det är därför jag tycker att de här teorierna är kul, att okej, vi vet att Rowling, eller så här, vi kan ana att Rowling kanske inte tänkte på det här, men hur får vi ihop det bäst själva? Och jag gillar, jag kan köpa att, ja, men den försvann av någon anledning. Kanske det är som då de skrev på Magnet, att ja, men han har påverkat sin egen kropp så mycket att den brast på något sätt. Eller försvann, gick upp i rök av en Avada Kedavra. Jag ser inte det som helt osannolikt, men jag gillar någonstans, jag gillar ju de här små detaljerna med Dumbledore bättre. För att Hagrid är först på plats, Men uppenbarligen är det ju Dumbledore som vet om det, för det är Dumbledore som säger till Hagrid att göra det. Mm. Och vad hade Dumbledore att göra som var så jäkla viktigt så inte han åkte dit själv, utan skickade Hagrid? Ja, någonting måste det ju varit. Och vi vet inte vad. Så då skulle det kunna vara detta. Så därför tycker jag den teorin tidsmässigt och personlighetsmässigt, framförallt tidsmässigt tycker jag att den håller. Personlighetsmässigt, ja, inte lika säker. Men jag tycker inte heller att det är helt osannolikt i en stressad situation att någon gör någonting som kanske inte heller är 100% enligt deras personlighet. I det här fallet då skulle det vara Dumbledore som gör någonting som kanske inte riktigt faller till 100% in i vad jag tycker att han borde ha gjort. Men jag säger inte att det är så här, utan jag säger bara att det är intressanta teorier och jag tycker om dem. Men vad som faktiskt har hänt, det hade ju varit gött att få en förklaring från Rowling. Men jag är ju rädd att det skulle vara en förklaring som inte håller. Med tanke på att hon... Ja, men,
nej, till exempel, men då är det i alla fall hennes förklaring, en massa påhittat skit från folk på internet som inte heller håller, tänker jag. Men
ja, jag tycker nu, att Dumbledore håller. Trist, liksom. Jag tycker inte att det finns någonting som säger emot att det skulle kunna vara på det sättet. Mm. Ja. Det finns ingen... Så här, Dumbledore behöver inte vara någon annanstans under den här tiden så att han gör två saker samtidigt.
Det kan ju finnas en förklaring till varför han inte åkte dit direkt eller varför han skickade Hagrid. För han kanske hade något annat bättre för sig som inte var att hämta Voldemort lik och typ bryta mot griftfriden och gömma det.
Men vi vet inte vad det är. Och det är därför jag menar att det håller.
Det skulle absolut kunna ingå i en förklaring från Rowling också. Så den inväntar jag. Jag tror att det här, jag tycker det här är trams.
Okay. Men jag tror aldrig att vi får någon förklaring från henne. För jag tror att hon inte har tänkt på det.
Kommer vi säkert aldrig få. Men jag väntar hoppfullt.
Ja. Det här är ju en av dem som jag vet att du störde på med mig. Att jag säger... Lite grann kan vi skriva om Harry Potter-böckerna, va? Tweaka lite grann så att Rowling skulle göra det. Mm. Så att de här plot holesen, till exempel dygnet som försvann, det här, de här små, eller så här. Jag vill inte ens kalla det plot holes för att det är detaljer med saker som hände. Mm. Det är ingenting som gör att, så här, vi kan ju fylla i förklaringen själva. Mm. Ett plot hole tycker jag bygger på att,
nej, men att någonting motsäger en tidigare händelse
precis.
Är ju ett plot hole. Att, okay, det här är ju egentligen bara, det här är inget plot hole, det är bara ett hole.
Ja, precis. Liksom,
för att, man hade velat ha liksom lite, kanske utfyllnad, men att skriva om handlingen, nej, absolut inte, fy skäms.
Nej, men det är ju inte handlingen, vi ska bara skriva förklara.
Nej, men handlingen, ja, men det är en annan sak, men att skriva om Harry Potter-böckerna, vilket du precis sa, det är att ändra handlingen.
Jag vill inte ändra hela innebörden med dem. Jag vill ju bara lägga till de här sakerna så att vi inte har de här som man kan kalla för plot holes.
Svårt att göra det utan att ändra innebörden, men jag kan förstå känslan.
Ja, jag tror att det skulle gå. Jag tror att det faktiskt inte är svårt att se. Men jag tänker inte in på det själv, för att då skulle det skulle inte vara Rowling. Och hon verkar ha bättre saker för sig. Eller det verkar inte alls, hon verkar ha sämre saker för sig.
Mm, ja, gud ja. Hon är många hjärn i elden just nu.
Precis. Ja, hade du någonting mer du vill prata om?
Nej.
Nej, för då tar vi och avslutar för idag, tror jag.
Det gör vi.
Ja, vi finns på sociala medier, det vet ni. Facebook, Instagram, Harry Potter-podden, Patreon. Gå gärna in och bli patrons, det ligger 3 avsnitt där. Har ni några frågor, maila oss på harrypotterpodden@gmail.com. Så hörs vi igen om 2 veckor då vi inte vet vad vi ska prata om än.
Det gör vi.
Ja, ha det bra.
Ha det, hej då. Hej.